Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag ute och går här igen. Och ni som har lyssnat på de här programmen förut vet att när jag är ute och går, då är jag på väg någonstans. Och nu är jag på väg från Farmarstigen upp till Graningsringen. Det är mitten av maj. Det är lite bilar och fåglar och allt möjligt runt mig just nu. Och ja, när ni lyssnar på det här kanske EU-valet redan har varit, men när jag gör det här programmet just nu så är det väldigt mycket diskussioner på sociala medier, tidningar, på tv om EU-valet. Och då tänkte jag som vanligt gå iväg till konstnären Charlotte Krook som bor på Graningsringen. För hon brukar ha, ja, hon är en person som tänker väldigt mycket och har många intressanta och värdefulla idéer. Så jag tänkte prata med henne om det här med politikerförakt, eller varför röstar inte så många i EU-valet? Ibland är det nere i 50%. Vi är ju annars ett folk som röstar väldigt mycket. Och ja, vad är det som gör att de här frågorna som är väldigt, väldigt stora inte engagerar folk mer? Eller gör de det? Det är det jag tänkte fråga henne om. Så nu är jag på väg här upp. Det blåser lite så att ni kanske hör lite konstiga ljud här i min mikrofon. Jag går vidare här, ska se. Snart är jag uppe. Nu har kommit fram till Charlottes port. Och nu öppnar Charlotte.
Ja, jag bor här.
Jag vet.
Välkommen.
Och vilket underbart väder du bjuder på. Jag är alldeles svettig.
Är det jag som bjuder?
Ja, det är klart det. Ja, det måste vara.
Bjuder jag dig på lunch idag. Är du hungrig?
Jag är hungrig.
Lovely.
Ja. Mm. Jättetrevligt.
Jo, men det här vädret är ju så, det är så tjusigt och det är så välluktande så man blir helt tokig.
Man blir lite lycklig idag tycker jag.
Ja.
Ja, istället för bara deprimerad varje morgon när man slår upp en tidning eller läser nyheter.
Gör du det varje morgon?
Ja, tyvärr.
Ja, mm. Jag gör väl också det,
ja,
ungefär.
Ja, man måste hänga med.
Mm.
Ja. Ja, nu tar jag med här, tack så mycket.
Jag gör det. Mm. Kom in i mitt kök. Jag har dukat så vackert med blommor och blad och kristallkronor och glas. Och det blir jättegott. Lammfärsbullar heter det. Lammfärsbullar och rödbetor i ugnen med rosmarin och potatis. Och fetaostsallad och isvatten och cantuccini till alltså espresson efteråt.
Alltså, nu har vi verkligen blivit bättre. Jag brukar ju bara få en kopp te i vanliga fall. Ja. Så att det här liksom...
Det här är en uppgradering.
En uppgradering.
En mutlunch.
En liten mutlunch. Tack så hemskt mycket.
Ja.
Nu äter vi en stund först och sen spelar vi in.
Ja, det gör vi.
Schysst.
Mm.
Ja, Charlotte, tack för en fantastiskt trevlig lunch.
Jag hoppas du uppskattar det, eller jag vet att du gör det.
Ja, jättegott var det.
Mm.
Och nu ska du och jag prata om politik. Alltså, mitten av maj sitter vi och tittar ut genom ditt fönster. Björkarna har precis slagit ut, liksom vår. Och samtidigt ska vi egentligen prata EU-val. För att när vi spelar in det här så har valet inte varit ännu. Hur tycker du det känns? Är det liksom människor runt dig? Pratar de om politik idag?
Det kan jag inte påstå. Och jag tror att ett av skälen är att det är för långt borta.
Ja.
Ja, helt enkelt. Det är för långt borta. Det är för abstrakt. Det är för långt borta i avseendet. Opåverkbart. Hur ska jag beskriva...
Men
våra EU-parlamentariker, vad gör de där i en odemokratisk kostymsandlåda som inte egentligen har med den vanliga medborgaren att göra? Det låter så bra, det låter så demokratiskt och fint att vi väljer en representant för EU. Men jag tror att fler och fler människor verkligen funderar på innebörden av det. Är det verkligen någonting som... Vi har någonting att säga till om vad som händer där.
Ja, och det verkar väldigt komplext. För ju mer man försöker sätta sig in i den här EU-parlamentet, så de har ju väldigt lite makt, de här parlamentarikerna.
Ja.
De ska ju bara rösta ja och nej till olika förslag som kommer från heter det.
Redan färdiga frågor som man brukar säga, ja, ja eller nej.
Ja, mm. Och de kan ju inte lägga motioner som man gör i en vanlig riksdag, egna förslag. Mm. Och så pratar de om frågor, tycker jag, i valdebatten som egentligen inte EU-parlamentet kan bestämma om.
Ja, och det är ju en schism. Alltså det är någonting som inte är en synkronicitet. Det lirar inte riktigt ihop. Och jag tror att fler och fler människor börjar känna så. Kanske inte mer än en magkänsla, men dock. Alltså på något sätt så blir det långt bort och ganska ointressant. Det borde ju inte vara det.
Det borde inte vara det.
Nej, men det är det. Jag tror
för
det.
Egentligen så pratar vi om EU som fredsprojektet.
Jaså?
Ja, men det var ju därför vi startade. Det är många politiker som pratar om EU som fredsprojektet.
Mm-hmm.
Det var liksom fri handel och fri bla bla bla. Alltså,
du menar att stabilisera och säkerställa en slags förenat Europa som kan ha glädje och nytta av varandra och sådär. Ja. Att nu ska det inte bli krig mer, nu ska vi inte ligga i krig med varandra. Nej.
Det var kolunion och allt möjligt. Mm, Frankrike, England och Tyskland skulle efter andra världskriget göra saker tillsammans som sen utvecklades och småningom blev det EU. Det var ju liksom äntligen, nu är det inte längre krig i Europa. Det var ju det som var en av grundtankarna.
Men det var länge sedan. Det var precis länge sedan. Som man säger att det är långt borta, så var det länge sedan. Jag tror inte att den unga generationen tänker så, som att det är ett fredsprojekt, utan mera en överstatlighet i Europa som
en enorm byråkrati dessutom.
Ja,
Och nu har det varit
välbetalda EU-parlamentariker.
Ja.
Ja.
Och det är det som man har diskuterat mest innan, tycker jag, i den här EU-diskussionen. Det är alla dessa varianter på pengar man kan få. Löner, man kan få kontorsstöd, man kan få traktamentet. 80 000 här och 50 000 här, det är inga dåliga.
Verkligen inte, det är inga dåliga karriärsteg för antingen vanliga politiker eller i princip vem som helst som är med i ett parti och blir framröstad. Det krävs ingen utbildning, det krävs liksom inget annat än att man har ett parti bakom sig och att man står med stort ansikte och rätt rubrik på en affisch.
Mm. Och det som jag tycker är väldigt tråkigt, jag som ändå varit politiskt engagerad nästan hela mitt liv, det är att det spär på politikerföraktet.
Självklart.
Ja.
Ja.
Och det man vill är att människor bryr sig om politiken.
Fortsätt.
Och det, just nu så är det liksom, ju mer man diskuterar de här frågorna, desto mindre verkar man bry sig om att engagera sig i de här frågorna.
Ja, men visst är det så. Jag kan ju naturligtvis bara prata för mig själv, men jag kan ju också prata utifrån den utblick jag har, från allting jag läser, från allting jag ser och registrerar och på något vis titta på från olika perspektiv. Så, ja, men de lever ju i sin egen bubbla. På så många olika sätt. Och agerar och framför sin politik som om människor vore idioter. Ursäkta att jag klär det hela i sånt starkt ord. Men det är ju det som ger föraktet, att man underskattar vanligt folk och presenterar och levererar olika konklusioner och olika recept och olika koncept utifrån idéer om att människor inte kan förstå dem själva eller är populister eller någonting sånt där.
Ja, och det är väl också väldigt tråkigt. Nu ägnar man sig åt brunsmeta väldigt mycket. Snart verkar det som hela Sverige består av nazister.
Ja.
Ja. Man ägnar sig åt klimatångest. Ja. Det vill säga man ska ständigt må dåligt oavsett vilket beslut man tar. För att vi är, man ska bara lägga sig ner och dö som människa. Gör man det allra bäst om man ska skydda miljön. Mm. Alltså, det är hot utifrån och det är liksom NATO och det är frågor som egentligen är väldigt viktiga, men jag känner inte väldigt speciellt många människor runt mig som diskuterar de här politiska frågorna. Utan det är nästan så att ju mer man hotar, ju mer man pratar miljö, ju mer, desto mindre verkar de runt om mig bry sig om det.
Mm.
Varför tror du att det är så? Eller är det din uppfattning också att politiken i sig skapar avstånd?
Ja, för jag funderar egentligen inte så mycket på hur andra människor diskuterar eller inte diskuterar det, utan jag tittar mer på diskrepansen av vad som pratas om på valdebatter och vad som framförs i media och vad som framförs på, ja, på affischer. Och den egentliga verkligheten. Jag menar, jag kan ta som ett jättekul exempel, frånsett naturligtvis politikerförakt. De lever i små bubblor, de underskattar människors intelligens, de förelämpar människor. Jag menar, röstar ni som vi har bestämt så är det demokrati. Röstar ni inte som vi har bestämt så är det populism. Ja. Jag menar, det är också,
eller diktatur.
Ja. Men alltså det är någon hånfullt inställning till vanlig folks frustration eller vilja till förändring eller så. Så att man är alldeles för snar i att klä det i förödmjukningar och förolämpningar. Ja. Men bara som ett exempel på den här skeva skillnaden mellan hur som det politiska etablissemanget med sitt hela omfång och med alla sina uttrycksmöjligheter och sina kanaler och vanligt folk. Så läste jag fick ett gott skratt häromdagen. Jag läste i en av våra stora dagstidningar hur MSB, du vet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, går ut i tidningen och varnar för rysk desinformation i samband med EU-valet. Och bara det blir någon slags skrattbubbla i sig. Därför att vi har hört liksom ryssen och ryssen och ryssen i all leda. Så det är som ett stort skämt.
Ja,
det blir som ett stort skämt. Men då i alla fall, ja. Då varnar de. Och så säger de så här, att det är så mycket desinformation. Och vänder sig till svenska folket att om ni läser någonting som gör er arga eller upprörda så är det rysk desinformation.
Exakt, läste jag också.
Ja,
vi skrattade båda två.
Gjorde du det?
Ja, för då innebär det att allting jag läser just nu är rysk desinformation.
Ja,
för jag blir ofta upprörd och arg och känslomässig när jag läser olika saker.
Precis, samma här. Och jag fick ett stort gapskratt. Och så inte nog med det så avslutar den här talespersonen det genom att säga att avsändaren är inte från Ryssland, för den tvättas genom USA. Så informationen tvättas. Så även om vi läser någonting som har en amerikansk avsändare, det kan vara en nyhetssajt, det kan vara en nyhetsbrev eller en reporter, journalist eller vad som helst som rapporterar någonting som handlar om eliten, som de uttrycker MSB, kontra folket, så är det rysk desinformation, men det har tvättats, så att det ryska avsändaren har tvättats bort. Det in facto betyder att all desinformation är rysk. Och allting som handlar om att man kan bli upprörd eller arg, har vi inte rätt att bli arga? Har vi inte fog att känna en rättmätig vrede när inkomstfördelningen och fördelningspolitiken är så gravt skev?
Ja, och klyftorna ökar.
Ja.
Och det är samma sak när man det finns ju två stora folkliga uppror just nu i Sverige. Ja. Vi har ju inte gula västarna som i Frankrike, som det knappt har rapporterats
Nej,
om.
Nej, ingenting
alls. Och de verkar, alltså vi har ju varit liksom, vi får inte veta egentligen.
Vi var med lite grann från början och sen så la vi locket på.
Ja, så att just de här gula västarna framstår som ett mysterium för oss svenskar. Bråkar om vad då?
Ja.
Där på franska landsbygden. Men,
och i Paris förstås.
Och i Paris, och där är det mest att nu kastar de stenar och sånt. Ja. Då fattar man att det här är galna människor som går ut på med sina gula västar. Då har det kommit två stora folkliga uppror nu i Sverige. Det ena var någon tjej som startade det här med någon slags mot äldre, jag kommer inte ihåg en
helt. Vid din sida. Ja.
Och ordnade stora demonstrationer i stan där man samlar in pengar till gamla människor.
Nej, man samlar inte in pengar.
Också.
Gjorde man det?
Ja, okay.
Men det var namnunderskrifter. 75 000 namnunderskrifter.
Exakt. Det gjorde man också.
Ja.
För att de äldre Och hemlösa. Ja, ska få, och så har man ordnat soppkök och sånt. Så det är väldigt, och väldigt många människor är upprörda över att det nu är äldre människor som inte klarar sig på sin pension. Och vissa blir då hemlösa. Och det är en realitet.
Ja, det var tusentals på Mynttorget.
Ja.
Och ett exempel drogs just från en av talarna. Och det var organisationens grundare som beskrev just hur en eller kvinna på ett servicehem hade åkt in akut till sjukhus, var borta 24 timmar, förlorade sin plats när hon kommer tillbaka därför att hon hade varit borta 24 timmar. Och det får man inte vara när man har ett boende på ett servicehem när man är gammal. Så hon blev hemlös. För att hon åkte in på sjukhus.
Men det här försöker man ju också säga att hennes pappa var med i Sverigedemokraterna eller någonting sånt.
Oväsentligt.
Alltså blir hela den här rörelsen liksom brunsmetad.
Ja.
Och jag tror ju att alla människor som bryr sig, de skiter fullständigt i om någons moster, farbror eller någon annan har varit med i något annat parti. Eller vad man nu gör. Det här är ett äkta folkligt vrede. Men då kanske det här är rysk desinformation.
Ja, men precis.
Det stämmer inte att folk har det svårt idag. Att pensionerna är jättelåga. Ja. Och att folk knappt har råd att bo i sina lägenheter. Mm,
precis, och inte råd att gå till tandläkaren och inte någonting. Så. Och nu har vi inte råd heller att snart tanka våra bilar för bensinen. Det är nästa uppror.
Och det kallas ju vad kallas det?
Bensinuppropet, eller upproret 2.0.
Bensinupproret 2.0, ja. Och där är jag tror att det var 500 000 människor som hade gått med i den här gruppen på Facebook.
Ja,
Och då diskuterar man att nej, det här är liksom människor, vita medelålders män som vill köra sin SUV som har gått med här. Men en stor del av Sveriges befolkning bor på landsbygden och måste ha sin bil. Mm. De kan inte välja tunnelbanan.
Mm, mm. Men bara en sån sak. Och att sen härleda någon släkting till SD eller liknande, det är ju också vilseledande desinformation.
Ja.
Det är ju ett sätt att få människor att kanske rygga tillbaka eller betvivla någonting. Och jag får mig genast att tänka på ett begrepp på amerikanska som heter guilt by association.
Precis så.
För dit har vi kommit nu, att vi inte ens vill bli berörda med någon som är berörd av den som har blivit svartmålad eller brunsmetad eller anses vara en farlig person. Och det har ju hänt de senaste veckorna på tagit del av det en hel del faktiskt. Facebook och Twitter, nu är jag inte med någon av dem av olika skäl, jag bojkottar. Några väldigt prominenta, glasklara, lysande stjärnor inom alternativ journalistik, alltså riktiga journalister som i åratal har lagt ut sina videor och kommunicerat via de här plattformarna, nu är bannlysta plötsligt som farliga personer.
Mm, det kallas för deplattformering.
Ja,
man tar bort deras plattformar.
Ja, och också går ett steg längre apropå guilt by association. Att de personerna som delar deras material också anses vara farliga. Utan det är bara om man kritiserar de här personernas inlägg som det går igenom gallret så att säga, eller går igenom filtret. Det är ju en extremt farlig situation, extremt alarmerande.
Och det gör ju också, tycker jag då, om man nu ska diskutera EUs framtid eller Europas framtid, man ska diskutera hur ska vi klara miljön, hur ska vi klara liksom det här försvaret eller gränser eller kriminalitet. Så blir väldigt många frågor, tycker jag, infekterade. Därför om man tycker någonting, låter det som någon annan har sagt det och den personen visar sig vara brun, då kan man inte säga. Så att vi har fått en anti-SD-politik i Sverige. Det vill säga, har SD någon gång sagt att vi måste få snusa i Sverige? Nej, men det är SD-politik. Då kan inget annat parti tycka det. Eller har SD sagt någonting? Så liksom istället för tala om sina visioner, vad man vill, så är man liksom
det är en konkurrenssituation om makten också,
ja, det är det.
Som är så illasmakande, höll jag på att säga. Så det handlar inte om gräddtårtor och pajer längre, utan det är ju riktigt rejäla doser av dynga och skit som man kastar på varandra, och man har det som strategi
att kasta skit,
och det till och med är i såna här slipade programförklaringar av företag som sköter PR och sköter strategier och liknande, att man ska smutskasta så mycket som möjligt sina medkamrater, även inom samma allians, för att föra fram sin politik. Så att det har blivit en sån aggressivitet som också spär på det här politikerfraktet naturligtvis. För det är så uppenbart, vi ser att de klättrar på varandra. Och det är inte som i en sån här, åter ett amerikanskt ord, stampede. När man råkar klättra på varandra och en folkträngsel. Du vet vad jag menar, en fotbollsplan eller folk förolyckas bli ihjältrampade.
Okay.
Man kliver över lik, man kliver över varandra. Här är det inte så att hoppsan, jag råkar pressas så att jag ofrivilligt skadar andra människor i min omgivning. Utan jag gör det högst avsiktligt. Det är precis som de klättrar på varandra oavsett vad som händer deras kamrater på väg mot toppen. För att nu är det ännu mer som jag ser det åtminstone. Kanske är jag lite väl cynisk, men nej, jag är ingen cyniker. Jag är bara arg, rättmätigt arg många gånger.
Jag är också arg faktiskt.
Att det är så uppenbart att det är så många politiker, karriärister idag som vill till EU. För där får man som sagt både traktamenten och man får jätte löner, hårresande i storlek jämfört med vad en personlig assistent eller en lärare i matematik får. Så det är så 100 000 kronor i månaden plus traktamente plus det garanterat ett antal år. Så, och det kan vem som helst bli då tydligen utan utbildning. Och det här sticker i ögonen precis lika mycket som vi har en kulturminister med ett getingbo på huvudet som plötsligt får ett lönelyft på 100 000 per månad. Det sticker i ögonen.
Och jag tror också att den här, i alla fall jag är politiskt deprimerad, det kallar jag mig själv nu för tiden, och desillusionerad, trots att jag faktiskt, vad ska man säga, jag högaktar alla de som ideellt jobbar med, som är fritidspolitiker. För fritidspolitiker till exempel i Tyresö kommun, då får man inte, man kanske får en 4-5 tusen om året för att sitta i kommunfullmäktige och läsa tunga handlingar, försöka sätta sig in alla frågor. Man får väldigt mycket skit för att den här politikerföraktet, det spiller över på dem som kämpar för att förstå hur funkar det med budgeten i Tyresö kommun och lära sig sånt. Men samtidigt tycker jag så här, så att jag vill verkligen skilja på hur det funkar i en kommun där det inte finns speciellt mycket köttgrytor. Det vill säga, man kan inte, okej, kommunalråden kan tjäna ganska bra. Men resten av gänget gör ju det därför att de brinner. Man vill ju se mig in i politiken. Jag känner till exempel en tjej som är, hon är undersköterska på Björkbacken och ensamstående mamma med 4 barn. Hon sitter nu första gången i kommunfullmäktige. Hon heter Maria Alves Persson och hon är jätteduktig. Så att jag vill ju henne allt väl, att hon ska lyckas med sin ambition, med sina idéer. Alltså jag högaktar de människorna. Men samtidigt så tycker jag att det har varit 100 självmål sedan valet. När man satt i flera månader och tjafsade och tjafsade och tjafsade. Och jag slutade läsa politik. Jag orkade inte med en repris till. När de bara satt och hackade på varandra. Och jag liksom, istället för att lyssna så visste jag vad de skulle säga. För de var som robotar. Och nu när det har varit EU-debatt i tv så vet jag vad alla ska säga. Och det handlar bara om one-liner. Säga något dräpande till den andra som gör att någon ska skratta. Eller. Så att politiken har ju blivit, vad ska man säga, de har ju, gör ju självmål. Sen kan jag ibland högakta vissa gamla politiker. Nu hörde jag han som heter Österberg som var minister förut. Han gick ut och försvarade hon moderaten som också hade fått några pengar och med sitt boende och sa att det där var, hon gjorde allting rätt. Och det är ju en gammal sosse då. Så att ibland så känner jag liksom att det finns ju vissa gamla politiker som inte bara liksom smutskastar. Men idag,
det är ett nytt fenomen. Relativt nytt sätt.
Ja, det kanske är det.
Ja.
Är det, det?
Så att jag hör dig. Ja. Jag håller med dig att det är så lätt att bli lika polariserande som resten av debatten eller samhället. Det är svart eller vitt eller ja eller nej. Är du för eller är du emot? Och är du inte för, då måste du per automatik vara emot.
Ja.
Så är du inte vänster så är du extrem höger. Eller om du tycker det här så är du en populist eller...
Eller tycker du det här så är du god. Ja. Och tycker du inte det här så är du ond.
Ja.
Till och med sånt.
Ja, visst är det så. Visst är det så. Så att de här förenklingarna ska man ju akta sig för givetvis. Och samtidigt så är det en mycket intressant samhällstendens som nu bubblar upp till ytan. Om man tittar på det lite mer uppifrån så kan man ju verkligen konstatera att det här har nog legat väldigt, väldigt länge människornas tankemodeller och medvetande att vi per automatik definierar saker och ting i svart eller vitt, hårt eller mjukt, upp eller ner, dag eller natt, yin eller yang. Så de här polariteterna tar vi för givet, men de är egentligen inte självklara. Det är bara att vi har det som någon slags strukturmodell för att kunna definiera det ena gentemot den andras karaktärsdrag. Så, och det här behöver vi ju titta på, för att polariseringar skapar ju bara interna stridigheter, och det ser vi ju precis överallt. Hur vi skapar läger och hur vi slåss mot varandra och hur vi konkurrerar. Jag skulle väl också vilja peka på ett annat strukturfel, en strukturmodell som är precis lika införlivad i våra liv och våra tankar som polariteter, och det är det the survivor of the fittest, Darwins gamla idéer om att det är konkurrens som för oss framåt, när det själva verket är samarbete.
Just.
Men vi är så hjärntvättade på så sätt, vi är så programmerade, vi tar det för givet, och därför så filtrerar vi ut saker och ting som motsäger just det idiomet, för det är ju ett idiom, vi har ju också accepterat det fullt ut. Och men där kommer ju också i släpvattnet, för jag tycker de här är jätteviktiga för att se på hur för sig politik idag, hur rör sig politik, hur framför den sig, så är det det här att konkurrens istället för samarbete, man slåss om makten, man kämpar om man har rätt i diskussioner, man utmanövrerar konkurrenter.
Ingen dialog,
absolut noll. Och än mindre nu, för att de vill inte att det här gamla systemet som håller på att krackelera precis som ett korthus.
Ja, visst gör det lite grann.
Det håller ju lite grann, helt och hållet.
Helt och hållet, ja.
Och det är av det skälet så de som har sin etablerade makt, oberoende på vilka perspektiv du tittar, och allra högst upp på toppen, eller mellanlägret, eller politiska lagret, eller de som är medelklass eller överklass, spelar ingen roll. Alla vill bibehålla status quo. Men när det börjar jäser och bubblar, som det nu gör, och kokar i grytorna hos vanligt folk, så är det naturligtvis ett kolossalt stort hot. Och allting ska ju till varje pris stävjas. Och förlöjligas, varnas för, skapa osäkerhet som gör att man får svårighet att fatta egna bra beslut. Men jag skulle vilja då nämna det här, i släpvattnet kommer ju också vår idé om att ändamålet helgar medlet. Och det hör ihop med det här.
Men
och det gör
man
det ju inte.
Nej. Och speciellt om man tror att det jag tycker, det är liksom normen, det är godheten, jag står för de goda idéerna. Alla som är emot mig är onda. För så tycker jag att det är nu.
Ja, så är det nu.
Ja, och det läskiga är när man då tycker att någon annan är ond. Och liksom jag har ju suttit då i kommunfullmäktige. Jag var jättetrött på de här diskussionerna. För den diskussionssätt man har i kommunfullmäktige. Man är alltså överens om 98% av budgeten. Man pratar om 2%. Det handlar inte om, det är små grejer. Och då tar man ära och heder av varandra. Så jag
försöker vinna de där 2%.
Ja, för att visa, titta, vi är mycket bättre än ni. Och sen sitter man där och vet om, alltså det dumma jag tycker jag säger när man sitter i kommunfullmäktige, det finns ju förstås några rötägg. Alltså människor, det finns ju dumma människor inom politik. Men de flesta människor, oavsett politisk färg, har ju satt sig där för att de vill någonting. Och om jag inte som politisk motståndare visar dig respekt, då kommer ingen annan visa mig respekt heller. Om jag själv, om jag förtalar och överdriver, inte håller mig till sanningen, förvanskar, då kommer alla andra se, alltså att de får den här shitstormen just nu, politikerna. Det är inte så konstigt.
Nej, för det är ju som du säger, självmål.
Det är självmål.
Och det är så uppenbart numera. Ja. Och därför så tror jag att folk inte egentligen bryr sig om den här jävla EU-valet.
Nej.
För det är en av de anledningarna.
Nej. Och liksom
smutskastningen.
Exakt. Och det är det man försöker göra nu. Man försöker tala om att vissa, om ni väljer de här partierna, då kommer 30-talet tillbaka. Det är Hitler. Alltså, om man nu överdriver, alltså jag känner inte en nazist i Sverige. Aldrig träffat på en enda nazist.
Nej, inte jag heller.
Då har jag ändå umgås med tusentals människor. Jag har aldrig hört någon som säger, De borde gasas igen.
Nej, nej.
Eller, det finns sådana människor på nätet. Det kan jag läsa. Det finns ju troll liksom. Mm. Hur många de är vet inte jag. Nej. Men nu låter det som att en stor del av svenska folket har värderingar.
Ja.
Som jag har inte träffat på dem.
Nej, nej, nej. Nej. Och det är det är återigen det här. Om man är rättmätigt förbannad.
Ja.
Över orättvisor.
Ja.
Och orättvisa inkomstfördelningar. Eller resursfördelningar, ja, i samhället. När liksom 1% har 87% av hela tillväxtens vinst ett år.
Ja.
Och de fattigaste 50% har noll tillväxt.
Klyftorna ökar.
Katastrofalt.
Ja.
Ja. Är det då så konstigt? Men det är som du säger, att då är plötsligt alla dessa personer nazister.
Mm. Eller rasister, fascister,
ja,
och så vidare.
Och så vidare, ja. Sexister.
Ja, de är allt.
Ja. Ja.
Och lite grann tycker jag också samma sak när vi liksom... Jag lyssnar faktiskt numera... Alltså jag har slutat att lyssna på Sveriges Radio därför att jag orkar inte... Förut hade jag alltid på Sveriges Radio, för det var liksom det... Den P1 lyssnade jag på väldigt mycket på. Jag tyckte jag lärde mig jättemycket. Och det finns väldigt många bra program fortfarande. Men jag gillar nu numera långsamma samtalen. Det vill säga folk som får prata till punkt i en timme eller två timmar.
Mm. Mm.
Och det har varit jätteintressant. För det finns nu... Alltså jag tror ungdomar idag... Alltså de läser mindre vanliga tidningar. Det går dåligt för papperstidningarna, det vill säga de stora etablerade tidningarna. Det går dåligt också för Sveriges Radio. Och det sjunker tittande. Därför att man, om man inte får förståelse så söker man sig någon annanstans. Så man gör ju också självmål när man, om jag nu ska förstå EU-valet. Och så tittar jag alltså på en idiotisk partiledare, det är inte ens de här e-representanterna som står där, utan de står svenska partiledare och pratar inrikespolitik som om det har med EU att göra. Och då tänker jag så här, det här är fördumning. Det här är, så här korkad är inte jag. Jag vill veta vad de här representanterna och framförallt kommissionärerna, det är de som bestämmer. Och ingen förklarar
eller åtminstone grejen. Du fyller i frågeformulären rätt eller fel, ja eller nej.
Ja.
De bestämmer egentligen ingenting.
Okej, men nej. Det är de ändå som lägger
som
förslagen.
Skickas ner. Ja. Mm.
Det är inte EU-parlamentarikerna som egentligen driver EU.
Nej,
därför att
inte.
Nej, de är ett äkta tryckknappskompani. De trycker på knappar.
Mm.
Ja.
Jo, men fördumningen är ju också en del av föraktet som folk känner.
Ja.
Så det är inte bara att man pratar om politikerförakt, men det är ju ett folkförakt utan dess lika.
Ja.
Och apropå den här demonstrationen vid din sida, någon helt enastående samlade in 75 000 namnunderskrifter som skulle överlämnas till Stefan Löfven, vilket han inte tog emot.
Jo, men han tog emot det till slut, tror jag.
Oh, tack för det.
Ja,
det visste jag inte.
Men
det hände...
Ja. Ja.
Så tog han inte emot det.
Nej. Men jag tror att de gjorde det. Men den här 1968, då var jag inte jättegammal. Men det var då som hela den här, vad ska man säga, revolten mot det dåvarande etablissemanget startade. Där man skulle tänka kritiskt. Så jag är uppfostrad med att tänka kritiskt.
Mm.
Och nu är det som att tänka kritiskt, det är fel.
Ja, för då är du en högerextremist, men då var du radikal, intellektuell.
Ja, men förstår du?
Så det är för omvända världen.
Ja, och sen tycker jag så här, du och jag pratade om det här med Me Too. Jag lyssnade på Fredrik Virtanen, har en podd.
Mm.
Alltså en sån här man kan lyssna på.
Mm.
Han har skrivit en bok som heter Utan nåd, som precis har kommit ut. Jag är inte någon jätteförtjust i Fredrik Virtanen. Jag tyckte han var en ganska dålig kolumnist i Aftonbladet. Jag är inte speciellt förtjust i honom. Men han skriver om... Nu har han alltså blivit uthängd i Sverige.
Mm, jag vet.
Han kommer aldrig få ett jobb.
Nej, karaktärsmord kallas det.
Karaktärsmord. Mm. Och ingen vill... Och nu hade de även... De har ju en egen förening, den här journalisten. Det heter Publicistklubben. Och nu fick han komma dit. Men samtidigt så är det så att hans kompisar... Journalistkompisar vågade inte ens prata med honom när han blev uthängd.
Där har du det begreppet som jag tog exempel på.
Ja.
Guilt by association.
Precis det.
Ja. Ja.
Och den fegheten som blir när man pekar ut någon. Och sen, ja okej, han kanske var en tölp och gjorde något fel för 15 år sedan. Ska han aldrig någonsin bli zonad? Alltså det är inget rättssystem. Vi karaktärsmördar folk.
Vi förstår inte konsekvenserna. Det finns inte den här sunda eftertanken, det finns inte sunda samtalet, precis det du nämner. Det finns inte långsamheten och insiktsfullheten där vi verkligen kan
ta reda på saker.
Ja, och också med vår inlevelseförmåga och fantasi föreställa oss vad kommer det här leda till.
Mm.
Och det är ju också ett resultat av, du tänker två tankar samtidigt, jag tänker också hur blev inte Julian Assange liv förstört för att två kvinnor som han hade träff med, dejt med och umgänge med, plötsligt använde honom för våldtäkt.
Ja.
Hans liv är förstört.
Mm.
Mm. Nu sitter han i fängelsen.
Ja, jag vet.
Och nu har de åter, vad heter det?
Tagit upp förundersökningen igen. Ja, han kanske kommer till Sverige. Men det kan ju vara hans räddning att han kommer till Sverige istället.
Det kan vara det. Men å andra sidan, Sverige har ju tidigare utlämnat människor till länder där de har tortyr och så vidare. Ja, vi vet inte. Men det kan vara hans räddning. Naturligtvis kan det vara så.
Nej, men jag tänker också så när det blir såna här galenskaper. Till exempel då att alla män är förövare och alla kvinnor är goda och kan inte ljuga. Så att Virtan ändå blev skyldig under den MeToo-rörelsen. Eller att Assange, trots att den här tjejen kom tillbaka kvällen därpå och hängde med honom, så var hon ändå, ja, det blev våldtäkt därför att han inte hade på en kondom. Nu i svensk lag så är det våldtäkt. Och jag tycker samma sak, den här kulturprofilen som också blir dömd för våldtäkt. När en kvinna alltså går hem till honom. De har sexuella handlingar. Och hon känner sig, hon vill inte det där. Men sen åker hon hem till honom i hans lägenhet i Paris. Och hoppar i säng med honom. Ja, då är det våldtäkt. Lite grann är det ju så här galet där. Plötsligt så är liksom ingen kunde gå ut och försvara honom utom Lena Andersson i Dagens Nyheter. Hon vågar säga att det var ett justitiemord på kulturprofilen. Men då är det liksom en enda stor folkdomstol.
Mm.
Och så pratar man liksom det här med EU till exempel. Ja, om man inte kan säga att Macron är världens bästa, då är man inte demokrat.
Mm. Just det. Alltså vi har fått ett läge där det är, så tycker man inte som någon annan tycker så är man motståndare till hela världen. Man är som en icke-humanist.
Mm.
Alltså konsekvensen har blivit så otroligt. Det är så förstorat, det är så magnified. Så att det är inte bara det att du är korkad eller du är oinformerad eller du har fel ideologi enligt mig eller så. Utan du är motståndare mot hela världens överlevnad.
Ja.
Och därför använder man sig då av sådana
överord.
Så överord och överbilder också. Mm. Man skapar bilder hos människor där vi ser liksom hur vi bara försvinner inom 12 år. Och här står då en 16-åring i förfronten på hela stora.
Hon kommer få Nobels fredspris och hon kommer få, alltså vi har äntligen fått i denna sekulära omgivning, vi har äntligen fått en lysande stjärna som vi ska tillbe. Det är lite religiöst.
Ja, visst är det, men det är också, naturligtvis är det så, men det har då fått den här kvaliteten av att man kritiserar inte eller skadar inte ett barn.
Nej.
Alltså det är något antastbart,
ja, det är det.
När man presenterar, och därför jag säger man placerar en sån figur som en kuttersmycke på förfronten på FN-skeppet med piratflaggan för att just att det kan ingen ifrågasätta, därför då är man mot hela jordens framtid,
ja.
Då är man mot våra barns barnbarn, och det ser vi nu också hur man använder som retorik och som affischslogans inför det här valet.
Ja.
Att tänk på barnbarnen. Och då blir plötsligt, ja, men om jag inte röstar på det här partiet, tänker jag då inte på mina barnbarn?
Mm.
Är jag en sån hemsk människa?
Mm.
Eller är jag så egoistisk?
Mm.
Eller så.
Jag tycker också så här. Man tar ju i så otroligt mycket.
Ja.
Och man, alltså, om man nu använder det här, vargen kommer. Om man redan från början säger att det här, nu är står 30-talet på dörr. Alltså nu är det Hitler. Nu pratar vi massmord. Nu pratar vi, alltså vi har ju kommit till den punkt där vi pratar massmord i Sverige. Innan vi ens liksom ett land där de flesta människor inte ens slår varandra på käften.
Vi törs inte.
Nej, men vi vågar inte. Alltså, om det var så att vi liksom stack kniven i varandra allihopa. Ja, ja. Alltså på riktigt, att vi gick ut och sköt varandra. Mm. Vi gör ju inte. Vi är fega, snälla människor.
Vi är så fredliga, vi är så välmenande. Ja, och vi blir så förvirrade av allt de här stora orden.
Vi vill absolut inte komma närheten av någon som är Hitler. Vi vet ju knappt vem han var. Vi levde ju inte då.
Nej.
Och vi bara fattar att det är Satan själv som vi håller på att bli. Mm, och just den här, och sen tycker jag då med den här...
Inom vissa kretsar så blir det lamslagning, inom andra så blir det fördumning.
Ja, och jag tycker också att den här med Greta, alltså hon är en fascinerande liten människa som lyckas sätta ord på det som de egentligen säger. För de, nu säger man så här, nu står det så här, om inte vi gör det här så kommer jorden gå under. Ja, men då, det är klart att hon är smart. Hon säger det. Ja, men om jorden ska gå under om 10 år, då har ingen annan gå i skolan. Så hon är ju den som kan sätta ord på det här. Stämmer det ni säger så måste vi ändra våra liv nu. Så hon är egentligen en duktig på att ta den här diskussionen som är nu. Och liksom säga, men då måste vi ändra på allting. Men det konstiga med politikerna som säger samma sak. De slutar ju inte flyga.
Nej, självklart inte.
De fortsätter ju att köpa saker.
De
säger ju inte att nu måste vi sänka Sveriges tillväxt. Nu måste vi gå tillbaka till 1800-talet.
Nu måste vi alla offra oss. Nej, men absolut.
De gör ju inte det.
Nej.
Utan de säger att hon har rätt. Men dra konsekvenserna av det då. För jag tycker nämligen så här. Om det är så här att alltså världens undergång är på gång. Då borde alla politiker säga, nu skiter vi i tjafs om rött och blått och svart och brunt och gult och grönt och allt. Nu sätter vi oss tillsammans och räddar planeten imorgon. För den ska tydligen gå under om 10 år. Så att nu måste vi alla hoppa, nu går vi tillbaka till hur vi nu ska göra. När vi nu bor i de här husen där det drar jättemycket energi och hur vi nu ska göra för att rädda planeten. Men det är inga som säger det, utan de använder henne. Men... om jag nu vill att planeten ska leva vidare, vad får jag göra? Sluta åka bil, sluta flyga, inte fisa, inte äta kött. Alltså, tala om för mig hur jag ska leva för att inte förstöra jorden.
Oj, Ann.
Det var inte du som skulle göra det, utan det var politiker. Alltså,
det här var väldigt mycket på en gång.
Ja,
det var
då vill jag ha en konkret politik. Så här gör vi. Så här backar vi tillbaka till 1800-talet, där vi levde på riktigt, på rätt sätt.
På ett sätt, jag förstår vad du syftar på, men samtidigt så är det just det faran och där vi har hamnat nu, att väldigt många människor inom den här extremrörelsen, panikrörelsen, alarmisterna, vill ju ha någon form av övergripande diktatur i världen som talar om exakt vad de får göra, vad de inte får göra, införa skatter, införa alla obekväma restriktioner och liknande. Så de är ju de som ylar mest om en diktatur, en överstatlighet.
Det är jättekonstigt tycker jag.
Ja, det är fruktansvärt.
Och det är de människorna som också bor inne i Stockholms stad, alltså som bor inne i city, och som nyttjar, så sitter med sin iPhone, som de måste köpa ny var fjärde år, eller för att de, liksom när konsumtionssamhället. Jag tycker att de här människorna som säger de här sakerna, de ska då borde det bli nya gröna vågen. Se till att det går att bo på landsbygden. Se till att det byggs ut tåg till alla de här orterna så de kan sluta åka bil då. Alltså, ge mig förslag så jag förstår att ni menar allvar. Men jag ser inte detta. Jag ser inte förslagen. Hur ska landsbygden leva? Hur ska vi odla våra närodlade mat? Hur ska det bli lönsamt? Jag är verkligen politiskt deprimerad, för jag ser inte att någon har en lösning förutom att slå varandra i huvudet.
Ja, spotta på varandra, sätta krokben.
Ja.
Problemet är ju också att när det väl blir synligt i samhället, som med bensinpriset till exempel, så ser det ju ut som att det är väldigt rättvist och demokratiskt, för det är lika tariffer för alla så att säga, oavsett vilken bil man har eller var man bor någonstans. Problemet är bara att det slår så orättvist.
Exakt.
För de som har en väldigt hög politikerlön till exempel, det är nada, det är ingenting. Okej, priset har gått upp en aning, men det är icke märkbart.
Exakt.
Precis som alla andra liknande åtstramningar eller reflektioner, restriktioner som vi har sett så många år nu, så är det ju det som den hårt arbetande vanliga människan som det slår så hårt på. Och det är också ett skäl att bli förbannad.
Ja, precis.
Ja.
Ska vi sluta där? Ett skäl att bli förbannad, är inte det ett bra program?
Vi har rätt att vara arga.
Vi har rätt att vara arga. Mm. Ja, men lite grann så. För jag tycker ändå så här, Charlotte, jag tror att de som lyssnar på oss, för att liksom, vissa kanske blir jätteprovocerade, men det är väl bra om folk blir lite provocerade istället för att vara apatiska inför ett val som handlar tydligen om vi ska slåss mot dem. Det är ett ödesval för Europa.
Och, nej, det är det sannoliken inte. Det är ju överord redan där. Ja. Liksom det broderas med så starka färger och skarpa mönster hela tiden. Ja. Så det är klart att det inte har så stor betydelse som de vill göra gällande. Utan det är helt enkelt en kamp om makten.
Om
karriären, om kamp att vara EU till lags och gå deras ärenden. Ursäkta med det vad jag anser.
Ja. Mm. Nu vill vi höra några kloka ord här på slutet, Charlotte. Ska du läsa lite grann?
Nej, men jag fick tag på en underbar bok.
Ja.
Hittade i tvättstugan igår kväll.
Jaha.
Mm. Ja, Thomas Tranströmer.
Oh.
Ja, jag har inte läst någonting
om honom. Nobelpristagare.
2011.
Mm.
Och så bara slog jag upp på HFO en stund innan du kom. Preludier. Jag skyggar för något som kommer hasande på tvären i snögloppet. Fragment ur det som ska komma. En lösbruten vägg. Någonting utan ögon, hårt. Ett ansikte av tänder. En ensam vägg. Eller finns där huset? Fast jag inte ser det. Framtiden. En armé av tomma hus som letar sig fram i snögloppet. Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån. Och där de möts har man en chans att få se sig själv. Den som märker vad som håller på att hända ropar förtvivlat, stanna, vad som helst, bara jag slipper känna mig själv. Det tyckte jag var så bra och passande.
Charlotte, du är konstnär. Tack för att du...
Jag ska läsa en sak som jag själv har skrivit också.
Ja, men det var trevligt.
Här är en text jag skrev för ungefär 10 år sedan, tror jag. Det kommer en storm. Det kommer en storm. Himlen är mörk, det skaver, gnisslar, ylar och skär. Ta det med upphöjd ro. Allting som lossnar har inget fäste. Låt det falla, allt det som skingras glider iväg, låt det bero. Stå still, låt det hända. Vad hjälper det att springa ifrån dig själv då stormen alstras inifrån ditt eget väsen och ger sig till känna i alla riktningar? Vad lönar det sig att söka skydd då den följer din innersta vilja att förändra och skaka loss det som redan hänger torrt och livlöst runt din kropp. Etiketter på lösa trådar, tömda på innehåll, sedan länge utan brukbart ändamål. Lösa fogar, vaga grunder, antagelser, överenskommelser, dogmatiska idiom, falska bilder, strukturer i svaga stunder, räddhågsna kompromisser, slätstrukna underlag, oslipade förslag. Förslagen och till lags, gå och kom inte tillbaks. Var inte rädd, var beredd. För vinden vänder efter eget beslut och för med sig tillbaka det som sant håller måttet. Det var en del av en text.
Fantastiskt bra.
Mm.
Det får vara slutorden här så inte vi drar igång igen med vårt lilla raseri, i alla fall det raseri jag ibland känner just nu när det gäller politiken. Utan det där var trevligt att höra på slutet. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Charlotte Krok.
Och du är vad då, Charlotte? Det glömde vi säga den här gången.
Jag vet, jag hörde dina tankar. Vi glömde det. Bildkonstnär. Poet och andlig vägledare.
Ja. Tack så mycket.
Tack.